finns väl ingen melodi i arbete?
Jo, det är just vad det gör det. Varje yrke har sin melodi. Fast det behövs förstås lite arbete för att hitta den.
Välkommen till Dagens Arbetes historiepodd. Jag heter Helle Klein och är chefredaktör för Dagens Arbete. Och idag ska vi i podden prata om facket och flyktingarna och synen på flyktingarna under kriget, men också synen på flyktingarna idag. Och med mig här i studion så har jag Dagens Arbetes mångåriga reporter Harald Gatu, som ju har skrivit flera uppmärksammade reportage om fackets roll i flyktingfrågan, i kampen med nazismen. Men också Kersti Bostadter, som har jobbat länge på IF Metall och är något av en historiekälla, historiebok om IF Metalls historia, eller metallar historien, men du är också ordförande i Arbetarnas kulturhistoriska sällskap. Jättevälkomna båda två.
Tackar.
Vi ska först lyssna på en intervju som vår reporter Jonas Nordling har gjort med författaren Ola Larsmo. Ola Larsmo har ju som författare brottats och borrat väldigt mycket i Sverige under kriget. Och han ska berätta nu om 1937 års flyktinglagstiftning och det politiska läget då.
Och väldigt mycket av det som ställer till det för de flyktingar från Nazi-Tyskland som söker sig till Sverige, det är den lagstiftning som finns på plats. Och det är någonting som heter 1937 års utlänningslag. Problemet med den där lagen, det är att det är en ganska ruskig kompromiss, kan man säga, mellan då bondeförbundet och Socialdemokraterna som ju då satt i koalitionsregering. Inom bondeförbundet så fanns det, måste vi säga, ganska starkt flyktingmotstånd. Man var inte pigg på att släppa in några utlänningar alls egentligen. Socialdemokraterna här var splittrade på den här punkten, kan man säga. Det fanns en starkt flyktingvänlig lobby inom socialdemokratin med namn som till exempel Östen Undén och Georg Branting, som agiterade ganska hårt för flyktingarnas sak i riksdagen. Men sen hade vi också Högerpartiet i riksdagen som också var väldigt skeptiskt mot att släppa in flyktingar. Så i riksdagen fanns egentligen en ganska stor majoritet mot att släppa in flyktingar från Nazi-Tyskland i Sverige. Och i det läget uppfattar jag det som att Per Albin Hansson inte minst värdesatte samarbetet med bondeförbundet framför allting annat. Så flyktingfrågorna fick stryka på foten. Resultatet där blev också att den här kompromisslagen, eftersom man inte riktigt kunde enas om lagens utformning, så delegerar man ansvaret för vem som skulle släppas in så långt ner som möjligt i beslutskedjan. Och det innebar att det blev länsmän och tulltjänstemän och liknande som faktiskt i praktiken fattade beslut om vem som skulle släppas in i landet. Det där ledde ju också till ett väldigt godtycke. Så kan man se, om man då har läst olika länsmansrapporter från gränsen mot Norge, hur det väldigt mycket beror på den enskilda tjänstemannens värderingar. Har du en, så att säga, nazifientlig gränsman, så kommer den förmodligen att vara mycket mer generös mot flyktingar. Och har du en som är mer tyskvänlig, så blir ju resultatet det motsatta. Så där sviker nog politikerna sitt övergripande ansvar i flyktingfrågan och dumpar det på tjänstemän långt ner i kedjan.
Vad finns det att säga om hur de övriga riksdagspartierna agerade i den här frågan?
Alltså, riksdagsdebatten kring flyktingarna är ganska splittrad. Det kan man se om man sätter sig och läser just protokollen från både första och andra kammaren. Flyktingfrågan är inte en stor fråga, inte egentligen i något av partierna. Men däremot så har det då en starkt, ska vi kalla det för flyktingvänlig grupp av riksdagsledamöter, både inom Socialdemokraterna och inom Liberalerna, som jämna mellanrum just lägger motionen för att man ska just ta hänsyn till de som flyr från förtrycket i Nazi-Tyskland och småningom i det ockuperade Österrike också. Däremot så lägger ju Högerpartiet under Gösta Bagge två motioner, en 1936 och en 1939, som är med uttalade syftet att hålla just flyktingar från Nazityskland borta. En av dem talar om att få kontroll över främlingsinvasionen i riket, vilket ju är uttryck vi egentligen känner igen från dagens debatt alldeles för väl. Men ingen tvekan om att de där bägge motionerna kommer till i väldigt speciella situationer. Det ena är alltså efter att Nürnberglagarna i Tyskland har gått igenom 1935 som berövar judiska tyska medborgare deras rättigheter. Och den andra då direkt efter det vi kallar för kristallnatten eller kristallnattspogromen. När man slår sönder judars affärer, misshandlar och mördar tyskar med judisk bakgrund. Man refererar i den senare versionen just till detta, alltså händelserna i september och oktober i Europa, säger man. Så det finns en egentligen stark front mot att släppa in flyktingar som nog har majoriteten i riksdagen, och mot det så har du en mindre grupp fördelad på flera olika partier, framförallt socialdemokrater och liberaler, som tvärtom vill vara solidariska.
Ja, det var Ola Larsmo om 1937 års lag. Ja, det är, man känner igen en del från då och idag. Eller vad säger du, Kerstin?
Det gör man förvisso. Så ska man också komma ihåg att man tillsatte ju tre stycken människor som skulle bedöma flyktingarna som kom utifrån. Och det var ju, och det var inte några, fanns väl ingen socialdemokrat bland de tre ens en gång. Och det var ju så att de kunde förpassa människor till interneringslägren utan någon rättegång, ingenting. Bland annat en blivande lärare på Brunnsvik hamnade i ett av interneringslägren under bra lång tid. Herbert Wehner, som ju sen blev den stora tyska politikern, satt ju också i interneringsläger. Så det var ju
hur, på vilka grund? Ja, precis, det var godtyckligt, för det är lite så, det finns ju en kuslig debatt idag om att man kan utvisa folk på bristande vandel som nu står i Tidöavtalet som den nya regeringen har komponerat. Jag tänker, det känns som det var väldigt godtyckligt då också.
Jo, och framförallt var det ju förstås kommunister, anarkister, men även socialdemokrater som råkade värst illa ut. Och alltså det var godtyckliga grunder. Och då ska man ju komma ihåg att de första flyktingarna från Nazityskland och även inte så mycket Italien, men Nazityskland, de kom ju redan 1933.
Mm. När Hitler hade kommit till makten.
Ja, då flydde de ju, och metallare framför allt. Jag tror att jag har sett någon siffra på 60 000 som flydde till Frankrike. Då var de fackligt förtroendevalda. Mm. Och de fick, om de inte gick med i den nya hitlerska fackliga organisationen, då förlorade de arbetet och de blev svartlistade. Ja. Så de kunde ju bara, de som kunde flydde.
Just det. Och det var redan 1933. Jag tänker hela när nazismens utbredning och hur tänkte man inom Metall och hur förhöll man sig till det som skedde i omvärlden, Harald?
Det fanns en väldig medvetenhet naturligtvis om vad som hände när nazisterna tog över. För det dröjde inte länge 1933 förrän den tyska arbetarrörelsen var krossad. Jag tror det var den 2 maj som SA gick in på fackförbundens kontor och beslagtog alla handlingar och beslagtog även förbundskassorna och i princip likvidera den tyska fackföreningsrörelsen. Så att, och det här känner naturligtvis de svenska facken till, vad som kunde hända om nazisterna växte sig starka.
Och vad gjorde man då? Hur tänkte man då?
I Sverige? Mm. Ja, man försökte ju bistå sina fackliga kamrater efter förmåga. Det fanns väl en hel del upparbetade kontakter, för det fanns ju kontakter mellan de olika förbunden.
Och de internationella. Vi har ju letat i arkiven här för nordiska Metall och för internationella Metallarbetarfederationen och Metall då förstås. Och det kom alltså tidigt propåer ifrån IMF om att man behövde pengar för att hjälpa, inte minst alla dessa. Och det var ju metallare som hade flytt då framförallt då till Frankrike, men också till Tjeckoslovakien. de hade ju ingenting att leva av. Mm. Så då gick man ju ut och då ställde ju alla de nordiska metallarbetarförbunden ställde ju upp på det engelska och så vidare. Så att man redan 33 började man ju bilda. Och det ser man ju också sen att arbetarrörelsens flyktinghjälp i Sverige bildades ju 1933. Ah, det var väldigt tidigt. Mm. Och staten gjorde ju då ingenting. Mm. Det dröjde till 39 innan staten ändå tyckte att ja, men vi ska väl också kanske gå med och bidra.
Det är intressant, det är fackföreningsrörelsen som går före där och folkrörelserna. Mm. Ja, hur tänkte IF Metall då när kriget bröt ut och deras beredskap?
Ja, man var ju beredd på det värsta naturligtvis. Man såg ju då vad som hände i omvärlden så att man byggde upp en beredskap kan man säga. Förbundsordföranden Oskar Westerlund, han hade ju en stuga i Västmanland, en ensligt belägen stuga i Dunderbo tror jag kallades, och ett par hundra meter därifrån så hade ju L-ordföranden sin stuga. Mm. Och det var väl tänkt att de skulle fly dit med resten av förbundsledningen i händelse av en invasion, och det var ju var nära fiskevatten, man kunde åka ut och fiska om man
skulle klara sig.
Ja, absolut, och sen var det ju nära många bruk och många verkstäder där det fanns många medlemmar som skulle kunna bistå.
Men det var en utarbetad plan.
Absolut.
Som förbundsledningen hade.
Ja,
alltså.
Och sen köpte man in en bondgård utanför Enköping där man skulle förvara medlemsregistret och andra handlingar. Det var långt framskridna planer på det.
Intressant. Hörrni, vi kommer komma tillbaka till det här med nazismen och flyktingskapet. Men jag tänker, du Kersti, du håller ju på med en film om fackliga politiska flyktingar. Berätta lite om det, varför görs den här filmen?
Jo, vi tycker ju då inom Arbetarnas kulturhistoriska sällskap att det sägs ingenting om den stora mängden flyktingar. Man tror ju att det var drygt 200 000 som kom under de här åren mellan 33 och 45. Man vet ju inte exakt. Mm. Och då räknar jag alltså inte med de som kommer 45 med de vita bussarna. De var ungefär 30 000. Så att den stora mängden kom ju tidigare. Och det var ju motståndsfolk. Och de flesta, och det var ju naturligtvis intellektuella också, författare som var förföljda och så, politiska flyktingar.
Och du kom in här i studion liksom med en karta här. En karta över, är det över Stockholm?
Över Stockholm, och där har vi alltså tagit ett 40-tal adresser. Dels på flyktingar, var de bodde någonstans. Och sen är det också vilka mötesplatser de hade. De fick ju inte vara aktiva här, men de hade sina mötesplatser. De möttes på LO, de möttes på Arbetarrörelsens arkiv och så.
Det var lite hemliga möten då?
Ja, ja så. De fick ju inte vara politiskt aktiva ju när de var här. Och sen har vi ju i den här filmen så presenterar ju vi 10 stycken människor kan vi säga från olika länder och olika bakgrund som kom hit som flyktingar på olika sätt. Och det är allt ifrån Stefan Böhm som berättar om sin farfar Vilmos Böhm som ju satt i regeringen i Ungern, i den röda regeringen 1918. Mm. Och sen har han en väldigt spännande liv tills han då hamnar som flykting i Råsunda. Och det var ju också så att de tyska flyktingarna och de österrikiska, de fick bo i Solna och Råsunda. De fick ju inte bo inne i stan, det bestämde man ju. Så där fanns det ju stora grupper av flyktingar just från de länderna.
Så alla blev AIK-are sen? Eller? Men Harald, du medverkar i filmen.
Ja, jag berättar om en av de som hamnade i Råsunda. Hans Morgrauer, en gruvarbetare från Tyskland, en gruvarbetarledare. Han drog från Tyskland ganska snabbt efter nazisternas maktövertagande och hamnar då i Råsunda. Och han bor i Sverige då fram till strax efter kriget. Han får ett halvtidsjobb på brevskolan och vid krigsslutet så får han ett annat jobb. Och det är Fabriksarbetarförbundet som finansierar en halvtidstjänst för Hans Mograuer. Han ska jobba med någonting som heter Hjälpkommittén för koncentrationslägrens offer. Mm-hmm. Och han har ju varit väldigt aktiv för att organisera de antinazistiska flyktingarna som fanns i Sverige då, och även ha kontakt med motståndet inne i Tyskland under de här åren. Va?
Men vad tyckte svenska Säpo om det här? Hade de koll på det? Vet
ni
det?
Vi ska kolla på akterna. Det var intressant att veta alltså. Mm.
Det jag har hittat i, alltså det finns är det 52 arkivkartonger från Arbetarrörelsens flyktinghjälp, Arbetarrörelsens arkiv. De har oerhört mycket material från flyktingar på olika sätt. Men det här är då från organisationen. Och de konstaterar redan 1934 att de har lokaliserat 260 alltså nazistiska spioner. För Nazityskland skickade ju hit folk som skulle kolla. Så jag vet inte om de var duktigare än Säpo.
Intressant.
Ja, men det är klart att Säpo var ju också, och alla fick ju inte... fick ju inte tillstånd att stanna och så, för att, men det var ju framför allt om de kom hit för att spionera på de fackliga och politiska flyktingarna.
Och jag har förstått i filmen så ni intervjuar sådana som har på de platser där de bodde då, så att det blir en liten rundvandring, framförallt då kanske i Solna och Råsunda.
Precis, och vi har också Bruno Kreisky finns med på Blekingegatan, av Thomas Fürth, som vars faster gifte sig med Kreisky, och sen har vi litteraturvetaren Per-Olof Mattsson som berättar om Martin Andersen Nexö där, som bodde på Kungsholmen. Mm. Och den stora norska arbetardiktaren Arne Påskeåsen som bodde i Bromma.
Tänk.
Så det, ja. Och vi har ju bara, det här är ju bara Stockholm. Mm. Sen fanns
så här såg det ut på andra ställen i Sverige också,
ja,
naturligtvis.
Ja, mm. Och de flesta, jag menar, som alla norrmän som kom, de fick ju bo i lägret i Kjesäter först och främst. Och sen försökte man försökte ju skaffa jobb. Det var ju en stor och viktig uppgift för flyktinghjälpen att försöka skaffa jobb åt flyktingarna.
När kan vi få se den här filmen då?
Den är nästan klar.
Oj. Spännande.
Ja, jag tänkte på det här med att skaffa jobb. Jag tänkte på Emil Hase då. Han var tjeckisk gruvarbetarledare. Och Tyskland hade ju annekterat Tjeckoslovakien 1938. Mm. Och då började han en brevväxling med svenska Gruvs ordförande Edvard Mattsson. Och Edvard Mattsson var ju väldigt internationellt engagerad. Han hade ju varit i Amerika och jobbat och sett liksom internationalismen väldigt nära. Han jobbade med folk från alla möjliga länder där borta och insåg att ja, man måste hålla ihop över nationsgränserna naturligtvis. Och när han blev Gruvs ordförande så jobbade han väldigt mycket med Gruvinternationalen. Och där fick han kontakt med Emil Hase som var tjeckiska gruvarbetarförbundets ordförande. Och när tyskarna hade invaderat Tjeckoslovakien, då började den här brevväxlingen mellan dem. Och,
har du läst de breven?
Ja, finns ja. Och han ville gärna komma till Sverige, Emil Hase. Och han berättade om sin bakgrund som möbelsnickare och frun då, som har jobbat som kontorist som kan både tyska och tjeckiska. Det är lite, han undrar hur det blir att komma till Sverige, om det finns någon chans att få jobb och sånt här. Va? Han kommer till Sverige sen, lagom till jul 1938, och efteråt så kommer porslinet och kläderna och linnet och hans lilla skrivmaskin och en enorm boksamling faktiskt som idag finns kvar. Och den finns i Begrängesberg där Gruv hade sitt förbundskontor. Och Emil Hasse, han får hjälp av förbundet. Edvard Mattsson hade fixat en lägenhet åt han i Råsunda. Familjen får också ekonomiskt stöd från förbundet i början. Han tar jobb då som slöjdlärare och är slöjdlärare 10 år innan han får jobb på Gruvs expedition, förbundsexpedition uppe i Grängesberg. Så han blir alltså förhandlingsombudsman i Gruv.
Mm, fantastiskt.
Och flyttar upp till Grängesberg.
Vilken story.
Ja,
otroligt.
Och finns ju fler.
Vi kommer snart till att ta fram fler. Vi ska också höra Ola Larsmo, för han har också forskat kring några enskilda öden. Och hans berättelse handlar ju om hur svårt det kunde vara att få stanna i Sverige. För man kunde, som du var inne på Kersti, också bli utvisad på ganska godtycklig grund. Vi ska höra Ola här.
Ja, jag har skrivit om två exempel på människor som verkligen hamnar i kläm på den här situationen. Det första som är väldigt upprörande, det handlar om en ung tysk kvinna, Hans Edvard Schibilski, som 1937 kommer till Sverige som resande ombud för en sorts moderna regnrockar från England, Macintosh regnrockar. Men efter att ha varit i Sverige ett tag så kontaktar han Socialstyrelsen och söker asyl därför att han säger att han har varit förlovad med en arisk flicka och har därigenom begått brottet Rassenschande, alltså rasskam, och är straffbart i Tyskland, så han ber att få stanna i Sverige. Och det får han alltså inte då, va? Eftersom det i 1937 års flyktinglag så räcker det inte med att ange att man är jude eller att man har tillhör en särskild etnisk grupp för att få status som flykting. Då måste man också ha varit politiskt aktiv i ett parti eller en fackförening. Så Schibilski ska kastas ut och det blir ganska hemska scener när han ska göra det. Alltså att han tas i förvar och innan man leder honom bort på färjan så slår han huvudet i väggen upprepade gånger så att han börjar blöda av ren förtvivlan. Han kommer dock tillbaka till Sverige eftersom han får papper från Macintosh att han måste klara upp sina affärer här. Så han är här en tid och då blir han faktiskt anmäld, angiven av en intresseorganisation, nämligen Svenska Handelsagenters förening, som i november 38 anger honom till Socialstyrelsen som judisk flykting och att han inte får vara här i landet. Så han måste se sig av igen och då får han rådet av en tjänsteman på Socialstyrelsen att han bör söka sig till Finland och därifrån ansöka om att få komma till Sverige igen, och han lyder det här rådet. I Finland blir han dock arresterad som spion, misstänkt spion, och insatt i fängelse, och småningom blir han alltså utlämnad till tyskarna som för honom till Estland där han förmodligen skjuts i en skog. Enligt en annan uppgift så förs han till Auschwitz och dör där. Men det här är väldigt typiskt för de som råkade illa ut på grund av 1937 års flyktinglagstiftning. Just det här godtycket, de långa väntetiderna, obeslutsamheten från myndigheternas sida, vilket ju också är någonting vi känner igen från våra dagar. Man kan ju se att olika fackföreningar agerar väldigt olika i den här frågan. En del, till exempel Musikerförbundet, är också väldigt kritisk mot att flyktingar får komma till Sverige och ta, som man säger då, svenska musikers jobb. Medan andra fackföreningar är mer solidariska. Så där får man nästan gå från fackförening till fackförening och se hur de agerar.
Ola Larsmo nämner här att den här judiska kappförsäljaren blev ju angiven av Svenska Handelsagenters förening. De hette sedermera Agenturföretagen och idag heter de Association of Trade Partners Sweden, och de beskriver sig idag som ett modernt internationellt affärsnätverk. Men det finns ju, som du sa, fler öden, Kersti. Är det någon du tänker på särskilt?
Ja, och jag tänker kanske också på det som Ola Larsmo säger här. Var man judisk så räknades man inte som politisk flykting. Och det där var en överenskommelse mellan alla länder. Så att det var ju även Schweiz. För det fanns ju bara Schweiz så småningom och Sverige att åka till. När även då Norge och Danmark var ockuperade. Men de judiska, om de inte var fackligt eller politiskt aktiva, alltså då hade de så att säga inte rätt till flyktingstatus. Och det är det Ola Larsmo, det blev ju väldigt många tragiska fall kring det. Men sen finns då, och det berättar ju Stefan Böhm om i filmen då, om att de österrikiska flyktingarna, det var ganska många som var en blandning av socialister, eller de var judiska och de var socialister, och de som framförallt såg till att de kom hit och kom in, ja, det var ju alltså det var kanske framförallt han som då inte ännu var utrikesminister, Torsten Nilsson. Han var ju då SSU-ordförande och arbetade ju väldigt och hade väldiga känningar då internationellt, och han kunde se till att, då brydde man sig inte om att de var judiska, utan man såg till den fackligt politiska.
Och då tog man hand om dem?
Ja, precis. Därför att då var det arbetarrörelsen som gjorde det. Till exempel Bruno Kreisky, som ju var kombinationen. Alltså läser man förbundsstyrelsens protokoll under de här tiden, alltså hela 30-talet och 40-talet.
Metalls.
Mm. Metalls. Ja, vi håller nu på och går igenom de andra förbundens också, framförallt industriarbetarförbunden och transport och sjöfolket. De som alla var engagerade och hade internationella känningar på det sättet. Och det, jag tror inte det finns något protokoll där man inte behandlar flyktingfrågan. Och alltså, ja, nu har det kommit de och de, och vad ska vi göra med det, och ja, och vad kommer de ifrån? Alltså man får reda på väldigt mycket. Typograferna har också nu en kamrat forskat igenom alltihop, och det är likadant där.
Intressant.
Men alltså det är en väldigt viktig fråga, det här med att flyktingarna.
Att det upptar facken så stor fråga. Jag tänker, Harald, du har också ett människoöde, en Josef Larsson.
Ja, Josef Larsson var en ung sågverksarbetare från Karlstad, från Skoghall tror jag, utanför Karlstad, som i unga år då begav sig till Norge. Började jobba i verkstadsindustrin där och intresserade sig för facket och blev med tiden Norska Metalls förbundsordförande. Och han var förbundsordförande i den stund som Tyskland ockuperade Norge. Den tyska ockupationen blev ju en nöt att knäcka för norska fackföreningsrörelsen. Hur skulle man förhålla sig till dem? Skulle man samarbeta med dem, vilket några ville? Skulle man ställa sig neutral, avvaktande, vilket många tyckte, eller skulle man bekämpa dem? Och Josef Larsson hamnar väl på den senare tredjedelen av den här skalan, att man skulle uppvisa en ganska bestämd attityd mot de norska ockupanterna och
absolut inte samarbeta.
Nej, och det utbryter då en ganska omfattande strejk i Oslo som kallas för mjölkstrejken, och efter det så slår Gestapo till då mot den norska fackföreningsrörelsen och fängslar fem stycken som döms till, de fängslar betydligt fler, men fem stycken döms till döden.
Ja, just det.
Två av dödsdomarna verkställs, bland annat en kille som heter Rolf Wikström som härstammar från Sverige, som var klubbordförande på ett företag i Oslo. Han var inte partipolitiskt aktiv inom parti och sådär. Men Josef Larsson döms också till döden, men undkommer dödsstraff, och istället så hamnar han på tukthus i Tyskland resten av kriget.
Och han överlevde det?
Han överlevde det och kommer tillbaka till Norge efter det alltså.
Hörrni, det var ju inte bara nazismen som präglade 30-tal och 40-tal, utan det är ju minst lika hemskt i Spanien med fascismen och Franco, men även där fanns det ju ett fackligt engagemang från Sverige. Hur såg det ut, Kerstin?
Alltså det är väl svensk fackföreningsrörelses största solidaritetsinsats genom alla tider. Märkligt tycker jag, men det var ju ändå ganska långt till Spanien, och vi hade ju inte alls de möjligheterna att kommunicera som senare. Men det var ett oerhört engagemang. För det första åkte ju nästan 600 frivilliga trots att det var förbjudet. En tredjedel kom inte tillbaka, de stupade. De flesta, vilket var lite ovanligt för just Sverige, var ju arbetare som åkte till Spanien.
Och slogs mot
fascismen. Ah. Ja.
Jag tror, alltså jag har gått igenom namnlistan på alla de här som åkte, och det är alltså 95% arbetare.
Ja.
Mm. Det är sjömän, det är gruvarbetare, det är sågverksarbetare, det är verkstadsarbetare, typografer.
Du känner ju till någon reparatör från sprängämnesfabriken i Gyttorp.
Ja, en av alla frivilliga som åkte ner då, han heter Harry Eriksson. Han var 28 år, han var reparatör på sprängämnesfabriken i Gyttorp, och han och hans kompis, en ett år yngre gruvarbetare, Fritz Gustafsson, kallas för Klacka Lerberg, det är ett gammalt gruvsamhälle i närheten av Nora där. De åkte ner först till Paris, och sen tog de sig in i Spanien. De fick kontakt med den här internationella brigadens representant i Örebro, för det fanns en skoarbetare som heter Gustav Hjelm som organiserade resor ner till Spanien. Den här Gustav Hjelm, det var en hejare på att samla in pengar och organisera arbetet i Örebro. Bland annat så så lyckas han få köpa 300 marschängor billigt från
skofabriken Örebro.
Från svensk skoindustri, var K-Effekt skoföretag. Men i alla fall då, så de tog sig till Spanien, Harry och Fritz då, och Fritz han stupar i det här berömda slaget om Ebro. Antingen drunknade han i Ebrofloden eller också sköts han. Harry Eriksson togs till fånga och hamnade i Burgos i ett läger där det inte var så himla kul. Han drar på sig tyfus. Troligtvis så var det så att han drack vatten som var inte så bra. Han var nykterist så han drack inte vin. Hans andra kompisar i
brigaden... Det är bättre att dricka alkohol alltså.
Ja, det fallet,
vissa lägen.
I vissa lägen.
Han tog sig hem i alla fall och var svårt sjuk och vart väl mottagen när han kom hem till Örebro. Det var lite pompa och ståt.
Det var lite hjältestatus alltså.
Ja, men så var det när de här kom hem faktiskt. Det berättas när de första 180 kommer till Malmö mitt i natten i december så är det tusentals människor som hälsar dem välkomna mitt i natten alltså.
Fackföreningsrörelsen har ju organiserat det också.
Så är det. Och jag läste när göteborgarna kom hem till Göteborg så anordnade en stor manifestation med 30 000 pers alltså.
Fantastiskt.
Och det här var ju människor då som egentligen inte fick åka enligt svensk lagstiftning. Mm.
Och då var det ju inte läge att straffa någon som man gjorde i Schweiz, där alla som åkte, och de var ju många fler än härifrån, blev straffade. Åkte i fängelse eller fick böter eller en kombination.
Men så här, blev det inte i Sverige. Nej. Och det var kanske också för att facken stod där och tog emot dem som hjältar.
Ja.
Då var det ju svårt.
Ja. Den här solidaritetsrörelsen som växte fram då efter inbördeskrigets utbrott 36, Svenska hjälpkommittén för Spanien, den leddes ju av fackföreningsfolk. Den som ordförande var väl Metalls förbundskassör?
Nej, han var med, men det var ju Georg Branting.
Det var Georg Branting,
som ju var, och han åkte ju och var ju i Spanien också.
Och han var en av de drivande inom socialdemokratin för att bygga upp den här solidaritetsrörelsen. Men jag tänker på Walter Olof Danielsson, rörarbetaren.
Mycket aktiv där.
Mycket aktiv. Och grafikernas förbundsordförande, Sigvard Kruse. Så det var ju liksom...
Så det var ju tunga...
Ja, men det var tunga namn som stod i spetsen för det här. Va?
Jag letar alltid när jag är ute i landet, så tittar jag alltid i protokollen från klubbar och avdelningar. Och jag har hittills inte stött på någon enda som inte samlar in pengar till Spanien. Eller som har fadderbarn. Det var en stor rörelse att ha fadderbarn i Spanien. Och det här organiserade ju hjälpkommittén. Så man visste precis att det var Pedro och Maria och så som man betalade för varje månad. Och man fick brev från barnen och teckningar. Det finns ett stort arkiv av detta på arbetarrörelsens arkiv.
Jag tänker på Bofors företaget där man började ta itu med de här frågorna. Va? Hur man ska bygga upp stödarbete för Spanien. Och just det här med barnen.
Var det fackklubben där?
Ja, metallklubben på Bofors. Va? Det börjar med plåtverkstaden. Ska vi adoptera ett barn? Räcker våra insamlingar att adoptera ett barn? Det blev tre barn som adopterade. Och sen följde projektilverkstaden efteråt. Smedjan.
Men kom de hit, de barnen?
Nej, utan de betalade för de här. Då.
Okay.
Och det fanns ju också dels på republikanska sidan i Spanien, men sen så bland flyktingarna i Frankrike.
14 barnhem.
14 barnhem. Mm. Och det åkte ner bilar till de här lägren i Frankrike. Och då stod det på bilarna då, till de spanska barnen från de svenska arbetarna. Ah. Stod ju på spanska. Ah.
För det här verkar också fascinerande. Jag har ju en släkting från en helt annat håll där som nu var läkare på Garpitans sanatorium, Lena Klein. Och hon var väldigt aktiv i Spanieninsamlingen också. Och kvinnorörelsen i Örebro samlade ju in jättemycket också i detta. Så det var ju liksom fackgubbarna och kvinnorörelsen. Och det tycker jag är fascinerande i det enorma engagemanget.
Alltså med hjälpkommittéerna, de var över 430 över hela Sverige. 430 hjälpkommittéer. Och de arrangerade, läste jag, 3000 möten på de här åren. Det var ett 3 års inbördeskrig. Och de samlade in pengar sammanlagt i dagens penningvärde. 115 miljoner. kronor.
Otroligt.
Och det här kommer ju, det är fortfarande så levande. Det tycker jag är så fascinerande. Det kommer ständigt böcker. Det gäller alla de nordiska länderna som ju lättast att följa. Svenska och norska LO byggde ju ett sjukhus tillsammans i Alcoy, ja, i Spanien. Skickade dit ambulanser. Så det var ett sånt samarbete också.
Man planerar för 150 bäddar. Det blev 650 bäddar. Det var jättestort. Ja. Och det bombades sen med italienska bombplan.
Dagens Arbetets föregångare heter ju Metallarbetaren. Och även Metallarbetaren var ju som tidning aktiv under kriget. Och jag tänker, överhuvudtaget pressen på den tiden hade ju lite olika inställning till Tyskland. Men hur ställde sig liksom Metallarbetaren på ledarplats och nyhetsplats i de här frågorna?
Ja, jag minns bara när jag tog mig igenom liksom hela tidningen i en följd en gång när jag letade, skulle ha en liten översikt över det, så slogs jag av att man tidigt på 30-talet skrev om, dels naturligtvis hur man fängslade arbetarrörelsens människor, men också när man började bygga upp läger och som sen så småningom blev koncentrationsläger. Och det kunde man göra därför att de här flyktingarna som kom hit tidigt, de hade ju hela tiden kontakter.
Just det, de fick reda på hur det var.
Ja, visst. Och jag menar, inte minst spelade ju sjöfolket en väldigt stor roll här när man kunde ju smuggla brev och handlingar och så. Så att det här visste man ju, och man skrev ju om det. Så de här som brukar säga att, men tänk om vi hade vetat.
Att vi inte visste något.
Nej.
Jag tänkte också på att Metallarbetaren ju drev att man skulle bojkotta Tyskland, vilket ju var ganska starkt eftersom exportindustrin, det var den största handelsparten. Arbetsgivarsidans tidning ville ju absolut inte det, men det var också ganska modigt att man drev det från tidningens sida. Men precis som du säger, man kunde hålla sig informerad och veta om, och vi ska höra vad Ola Larsmo säger om detta också.
Om man börjar läsa tidningarna väldigt noga, om man går till pressarkiven och verkligen slår på ficklampan, höll jag på att säga, så kan man ju se hur det under 1942 börjar komma allt fler rapporter om det som vi idag kallar för förintelsen, alltså massmördande av judar ute i Europa. Det där kan man läsa ganska rakt på sak, till exempel Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, men också i tidningar som till exempel Uppsala Nya Tidning, som har första sidans rubriker egentligen början på november 1942 om massmord och utrotningskrig mot judarna, står det. Så att de som ville veta i Sverige vid den tidpunkten visste vad som pågick. Och det betydde också att när man började arrestera norska judar på bred front, så förstod många vilket öde som eventuellt väntade dem. Och det står också i svenska UDs papper, om man läser noga, att om dessa flyktingar eller dessa fångar når det inre av Polen, så återstår nog ingenting att göra, säger de, vilket visar att man är medveten om vad som pågår. Det innebär också att när detta händer så bestämmer sig folkrörelser att slå ett slag för de norska judarna. Man kräver att den svenska regeringen ska ingripa, och man kräver att gränsen öppnas. Och det där leder alltså till ett stort möte, till exempel i Göteborgs domkyrka, där kyrkoherden håller ett tal med rubriken "Om vi teg skulle stenarna ropa". Ganska stora delar av folkrörelse Sverige är på fötterna och begär att regeringen ska agera, vilket också händer. Svenska UD gör en insats som man nog i efterhand är ett agerande som vi måste se som berömvärt. Att man nästan steg för steg kontaktar tyskarna både i Norge och i Berlin och säger: vi tar emot alla norska judar, de är välkomna i Sverige. Och sen börjar man med den här taktiken som sen Wallenberg och Per Anger använder i Budapest längre fram. Att han börjar skriva ut papper på att människor har anknytning till Sverige som faktiskt inte har det i praktiken. Och på det sättet får man över en del norska judar som ännu inte har utlämnats. Och efter det här så är det alltså inga problem heller för flyktingar från grannländerna att ta sig in i Sverige. Utan norska gränsen är öppen för de som vill ta sig hit, och i oktober 43 sen så går ju svenska regeringen ut med en praktisk inbjudan till alla danska judar att komma till Sverige när de utsätts för ett liknande hot. Och då kommer ungefär 7000 personer tar sig över Öresund i någonting som kan påminna lite grann om räddningsoperationen i Dunkerque under andra världskriget. Så det är en fantastiskt dramatisk berättelse som är, som det heter, underberättad i svenska sammanhang.
Alltså precis som Ola säger här, så redan 42 så började ju dagspressen att skriva om förintelselägren. Och möjligen var faktiskt metallarbetaren ännu tidigare med att rapportera, som du också var inne på, Kersti, att via också de fackliga kontakterna och de flyktingar som fanns så kunde man få de här förfärliga berättelserna. Men då börjar ju ändå det väckas ännu mer engagemang för att liksom få en generösare flyktingpolitik, att vi måste ta emot norska och danska flyktingar. Och jag tänker på just det här med Norge. Hur ställde sig fackföreningsrörelsen där till de norska flyktingarna?
Jag tror man deltog väldigt aktivt, inte minst järnvägsfolket som ju smugglade, var de som smugglade information på tågen, som ju gick, de gjorde väl det ända hela kriget, tror jag. Och de hade ju möjligheter att ta med även människor, men inte så mycket. Utan där hade man ju alla dessa flyktingrutter, de var ju hur många som helst. Mm. Att få hit folk var, det är klart det var farligt och så, men det gick ju, och man hade ju sånt samarbete över gränsen. Och sen, en av dem som bodde här 5 år under kriget var ju deras stora fackliga politiska gestalt Martin Trammell. Mm. Han bodde, vi hittade inte adressen här i Sverige, utan den har vi fått via Norge, för att man kunde inte tala om var man bodde, för att risken att man skulle utsättas för någon spion som var här och attentat och så. Men han bodde på Västmannagatan 1 i Grafiska fackförbundets hus. Och där i grannhuset, som också tillhörde grafikerna, bodde Bruno Kreisky ett tag. Det bodde säkert fler där. Så att vi håller på och gräver lite granna i detta hus. För då bodde de ju under någon grafisk ombudsmans adress.
Just det, i dess namn liksom.
Ja, och norska, man hade ju ett norskt LO-kontor på Wallingatan 21. Yes. De här husen som var bakom LO, som är bakom Folkets hus, som är rivna nu. Men dit gick så Martin Trammell, han gick mellan Västmannagatan 1 och Wallingatan 21 och arbetade varje dag. Här fanns ju en del av den norska ledningen, den andra satt ju i London.
Just det.
Hur mycket berättades det om det här då efter kriget?
Jag tror att man under kriget ändå, för man hade ju de två fackliga, de första som sköts, som ju du har skrivit om, Harald, Rolf Wikström och Viggo Hansten. Det var ju 10 september 41. De väntade ju ett år faktiskt, tyskarna, för de ville ju hålla sig väl med de blonda norrmännen, men så gick det ju inte längre. Men då hade man varje år den 10 september stort möte, antingen på Folkets hus eller auditorium, då man uppmärksammade dem med utgångspunkt då från Hansten och Wikström. Så att, då tror jag det var levande, men det är väl liksom sen man inte har.
Ja, för det tänkte jag också, hur håller vi det vid liv? Du har en jättestor bok med dig in här i studion. Vad är det för något, Kerstin?
Det är bara en av, jag tror, 8 böcker. Ja, jag har en halv meter.
Ja, det förstår jag, för den här är 10 centimeter nästan.
Ja, och den handlar ju alltså om de emigrerade metallarbetarna, alltså de förtroendevalda, i kamp mot NS-regimen, den nazistiska då. Och det här är ett forskningsprojekt som har hållit på några år nu i Berlin på ett universitet där. Därför att där har man ju heller inte tagit upp arbetarrörelsen förut. Jag har sett åtskilliga utställningar i framförallt då kanske Berlin. Och där talar man om kyrkans motstånd, om lärarnas och skolelevernas, syskonens roll och så vidare och så vidare. Motståndsarbete. Men man nämner inte arbetarrörelsen.
Nej.
Det här, och det här är frukten av deras arbete, och de håller ju på.
Det är forskningsprojekt just nu. Liksom.
Ja, och det intressanta var ju att vi fick ett brev hit till IF Metall för kanske 4-5 år sedan som sa, ja, vi håller på med det här och vi hittar namnet Axel Svensson. Han var ju biträdande förbundsordförande i Metall på den här tiden. Och vi har funnit att han tog aktiv del i det inhemska motståndsarbetet i Tyskland. Vad vet ni om det?
Oj.
Det visste vi ju inte.
Det visste ingen här.
Nej. Men då började vi ju gräva i protokoll. Sånt skriver man inte i protokoll. Att om man direkt har order att åka någonstans och göra någonting. Svensk fackföreningsrörelse har ju smugglat pengar i hela sitt liv till utsatta människor och kamrater. Men det finns inga protokoll på det.
Finns det några nu levande som skulle kunna berätta?
Ja, nej ska jag säga egentligen. Inte just om det här, nej, tror jag. Men det, alltså, man kan ju... Jan Hådan, som ju var internationell sekreterare här på förbundet i många år. Hans pappa, Max Hådan, kom ju från Tyskland och han är oerhört känd i Tyskland. Han kom så småningom hit till Sverige också som flykting. Och han har ett stort arkiv som ligger ute på Arbetarrörelsens arkiv. Men Jan Hådan och jag, vi började gräva i materialet på Arbetarrörelsens arkiv och vi hittar ju alla beslut om att man ska skicka alltså utbetalningar, nu ska vi avsätta så mycket pengar till, men man talar ju inte om att man ska skicka dit Axel Svensson. Men sen kunde vi ju se att han var ju där på, de hade en internationell kongress i Prag 38, märkligt nog. Och sen visste de här i Berlin, ja men han var ju, kom ju hit till Berlin sen.
Så då kan man ha lite detektivarbete här.
Ja,
och
här finns ju mycket vi skulle kunna leta fram. Och han hade naturligtvis pengar med sig till dem.
För jag tänker på det, för du har ju skrivit flera sådana här reportage i Dagens Arbete nu. Och vi märker ju hos läsarna att just historia är väldigt betydelsefullt. Och det är ju på ett sätt väldigt glädjande, för det är så otroligt viktigt att känna till. Och det är ju lite som vi började det här samtalet om att liksom det kan, man, ja, det är liksom 200 000 flyktingar togs emot under kriget och där fackföreningsrörelsen hade en sån enorm betydelse. Och det är ju en, liksom en historia att vara stolt över. Och det finns ju faktiskt likheter med idag också. När flyktingkrisen 2015 bröt ut så var det ju faktiskt Folkrörelse Sverige som stod på tårna. Politikerna visste inte hur de skulle hantera det här och byråkratin klarade inte av det. Men många inom fackföreningsrörelsen gjorde väldigt mycket för enskilda flyktingar och hjälpte till och någon hjälpte till och liksom övningskörde bil, någon hjälpte till med språkkunskaper. Vi gjorde en hel bilaga faktiskt med sådana exempel för att också visa på det positiva engagemanget. När det verkligen gäller, när man ser den utifrån humanismens grunder och människovärdet, så är det många som vill hjälpa till. Och det är väl det vi kan lära av historien, där facket verkligen stod på tårna i kampen mot nazismen, men också framför allt i kampen för människor. Stort tack Kersti Bostotter och Harald Gatu.
Tackar.
Tackar.